En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
hallå. Yes, hallå, hallå och woof woof. Och välkommen till årets sista NHL-podcast med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där i Hallå Ramsen från Örby utanför Stockholm, och mig, Per Bjurman, på Manhattan i New York. Och ja, det är årets sista dans, Jonte.
Ja, det är det. Ett riktigt matigt avsnitt väntar med årlig rimstuga på slutet som vanligt. Så att jag kanske skulle sagt ho, ho, ho istället för hallå, hallå, hallå här i början.
Ja, vi kände, vi som lyssnade, vi kände som du sa det ändå.
Ja, precis. Stämningen är satt.
Ja. Ja, det blir det. Och så ska vi ta ut den efterlängtade svenska OS-truppen.
Ja.
Nästa gång vi hörs, då finns den riktiga OS-truppen presenterad.
Precis, det är ju precis där vid nyår som trupperna spikas och blir offentliga helt enkelt.
Yes, det ska vi prata om. Men det har ju hänt en hel del som vi ska börja med. Det är tacksamt att göra podcast om NHL, för det händer alltid saker. Det är, vad har vi kallat det?
The drama queen of a league.
ja, och det är det. Och vi kastar oss rakt in i den gångna veckans verkligt stora snackis. Man får använda det uttrycket då. Ja. Var ju en ganska så enorm trade. Och som motsäger våra teorier från tidigare höstas om att det blir tråkigt med trader i år med de nya regler som redan har implementerats. Det kommer inte bli så många trader och de kommer inte vara så uppseendeväckande. Men morsning korsning.
Ja, och precis, så alla kommande UFA som redan har signat då, och inte är kvar på marknaden längre. De som i så fall skulle tradas, tänkte vi. Men en som har kontrakt i ytterligare ett år efter denna säsong, som det har varit surr kring visserligen, vi har pratat om många gånger, Quinn Hughes. Men att det skulle gå så fort från att det börjar faktiskt spekuleras om att ja, men det är nog en trade på gång kanske då, till att det faktiskt händer. Och till Minnesota från vänster. Ja, det var en riktig blockbuster som sjönk till där.
Ja, alltså Quinn Hughes, en av ligans superstjärnor. Det får man säga. En av de två backar som det har varit mest hype kring de senaste åren. Det är han och Cale Makar det handlar om. Quinn Hughes tradas från Vancouver till Minnesota, och i andra riktningen, det är ju inget liten hole som Vancouver fick där med ett första val då, men också Zev
Bujum.
Bujum. Bujum. Ja. Liam Ögren och Marco Rossi.
Ja.
Alltså, vi brukar säga att det sjunger till ibland när det händer stora saker, och det gjorde det verkligen här.
Ja, det finns många sätt att angripa den här traden, men vi kan väl kanske börja från Minnesota-perspektivet. För det är ju ändå häftigt av Bill Guerin, alltså vilka statements han har gjort här nu senaste månaderna. Först med att ge Kirill Kaprizov det dyraste kontraktet i NHLs historia, och nu byta till sig ligans åtminstone näst bästa back. När vi rankade NHL-bibeln NHLs 50 bästa spelare, då var ju båda de här två topp 10. Kaprizov 9, Hughes 8.
Oh.
Han gör så gott han kan för att dra upp Minnesota ur det där mittenträsket de har varit i länge och vinna en slutspelsrunda för första gången på över ett decennium.
Ja, tänk vad fel det var när vi sa att det var ett antiklimax att han äntligen hade fått lite lönetagsutrymme. När de här kontrakten, Zach Parises och Ryan Suters kontrakt, äntligen inte hängde runt hans hals längre.
Nej, just det.
Och vi tänkte, varför händer det inte mer? Och nu har det verkligen gjort det.
Nu har han visat vad han skulle använda det där löneutrymmet till.
Ja, jag tycker, I love it. Jag tycker han är en av de bästa general managers ute där. Alltså, som vågar svinga för det. Som inte är så här konservativ som i vår fantasy-liga finns det ett lag som vill lyfta kranarna.
Alltså. Jag visste att du skulle komma till den kopplingen. Jag är ju lite mer konservativ och lite mer försiktig. Och Björre är ju lite mer inte hålla på hanen, så att säga.
Nej,
och där
vila
är ju
på hanen, säger man.
Vila, ja, ja precis. Ja, det är ett till sånt här ordspråk.
Men du ska spänna öronen.
Spänna? Ja, det har jag fått höra den här veckan, kan jag säga. Ja, från alla möjliga håll. Ja. Ja, men absolut, det är ju en Bill Guerin, han är, det är en bjureman.
Ja, han får ju då en superstar, men det är ju inte så att han inte ger upp någonting. Det är ju faktiskt ett, delvis svider det såklart, det ger upp Zev, som jag tänker bara säga, är ju alltså en av de stora backtalangerna också. Med lite flyt så är ju han, om inte lika bra, så nästan lika bra som Quinn Hughes om några år. Han har ju den potential.
Ja, precis. Han är ju lite bräcklig defensivt, även talangmässigt på sikt kanske. Ser ju ganska valpig ut här hittills i NHL-karriären. Men offensivt sett har han ju ett spelsinne i nästan, kan man säga, på Quinn Hughes-nivå. Det känns som att det finns en otrolig potential där. Och kollar man tillbaka på deras respektive college-karriär, som var väldigt bra såklart för Quinn Hughes, så var den ännu bättre, i alla fall sett till poäng, för Siv Bujum. Ännu bättre än Cale Makars till och med, sett till poäng för Bujum. Så att han har ju en enorm offensiv potential. Mm. Jag förstår ju att de lockas av att få in honom i den här traden när de väl ska offra Quinn Hughes, Vancouver.
Ja, Vancouver, men vi kommer till Vancouver. Ja. Liam Ögren är ju också en stor talang och gjorde ju faktiskt mål här i en match som jag missade i New Jersey. Ja. För att jag har haft vacklande hälsa senaste tiden.
Ja, du har åkt på allt möjligt här nu.
Men ja, det är helt otroligt fyrklöver de sista månaderna. Först var det nackspärr, sen var det inflammerad hälsena, sen var det en rejäl förkylning när vi precis hade spelat in det här avsnittet förra veckan. Ja. Ja, och så i början av den här veckan åkte jag på en rejäl magsjuk smäll också. En Montezumas hämnd. Det är därför det här avsnittet är en dag försenat. Ja. För jag var helt enkelt för klen. Riktigt svag.
Jag avundas det icke. Jag kommer ihåg
vi ska inte gå in på några detaljer, men kraft. Ja, det var länge sedan jag var så trött och svag.
Ja, och som sagt, alltså din röst där två dagar efter senaste inspelningen. Vi pratade lite på telefon. Du lät ungefär som Guy Boucher, alltså gamla NHL-coachen. Alltså det var en bas där alltså.
Ja, nu hoppas jag att jag har fått så det räcker.
Ja, nu ska det bli en lugn och fin jul istället, tycker jag.
Ja. Men det var en parentes om Liam Ögren. Ja. Också talang, och Marco Rossi är ju en väldigt utmärkt undercenter, secondary scoring snubbe eller playmaker. Det är så många som letar efter dem.
Ja, han ska förhoppningsvis kunna avlasta Elias Pettersson där på centersidan i Vancouver, och det finns ju. Visst, han är inte så stor, bara 1,76 och kanske ansätts vara lite klen sådär. Och Minnesota har ju vacklat lite fram och tillbaka i förtroendet för honom. Ena gången i första kedjan med Kaprizov och Zuccarello eller Boldy, och andra gången som i slutspelet petat i fjärde kedjan sådär. Men han är bara 24 år, han har varit uppe i 60 poäng förra säsongen i NHL-karriären, två raka 20-målsäsonger. Stor talang, högt draftat tidigare också. Hans utveckling hämmades lite av att han under pandemin där fick covid och till följd av det stora hjärtproblem. Ja, och det var ju en period där när han flyttade hem till Österrike och sov i samma rum som sina föräldrar. För han var rädd för att somna på grund av hjärtproblemen, och han ville ha personer att lita på i samma rum som kunde liksom hålla uppsikt över honom. Så att det är först nu på senare år han har liksom blivit återställd igen och kunnat återuppliva, eller på sig, NHL-karriären. Det finns ju ändå potential där, och som andra center känns han ju lovande för Vancouver.
Vancouver inleder ju nu någon slags reboot eller rebuild eller vad man ska kalla det. Ja. Medan Minnesota helt uppe, de går ju för det. Du skojade där om att de ska äntligen vinna en slutspelsrunda. Vilket kan vara nog så utmanande i den division de är.
Ja.
Men de går ju för, de vill ju vinna. Så de är ju ett färdigbyggt lag.
Ja, alltså.
Eller så ser de det. Jag tycker det behövs en sak till, och det är ju minst en center till.
Ja, precis. Nu tappar de med dessutom Rossi.
Ja, jag menar det.
Precis.
Det behöver de kompensera för på något vis. Inte vet jag hur det ska gå till, men ska de hävda sig i denna central. Alltså det är ju fel konstruerat när det kanske bara är ett av topplagen i central som går vidare från första omgången.
Ja, precis. Det är ju, alltså, som det ser ut just nu så möter de ju Dallas då i första rundan. Och lyckas de krångla sig förbi där och faktiskt slå ut Dallas, ja, då blir det förmodligen då, som det ser ut just nu, Colorado i andra rundan.
Ja.
Så det är ju en extremt svår division.
Ja, där alla nästan, alla contenders där har sin egen Norris Trophy-kandidat nu. Kent McCarr i Colorado, det är Miro Heiskanen i Dallas, det är Josh Morris i Winnipeg och det är Quinn Hughes i Minnesota.
Oh.
Det är galet.
The Norris Division har jag sett vissa kalla det.
Ja.
Ja, det är helt sjukt alltså. Men friskt vågat som sagt av Minnesota, de går verkligen före. Kanske på något sätt om de kan krångla till sig någon center. Jag såg en krönika av Per Bjurman häromdagen. Nathan Kadri, kan de få loss honom på något sätt från,
ja, Kadri? Får de in honom också, då har de tickat upp till en av mina Stanley Cup-favorit.
Ja, en sån som Ryan O'Reilly kanske går att få loss från Nashville. Det finns ju några centrar i alla fall som möjligen skulle kunna hjälpa dem. Mm. På traven mot att vara den där verkliga contender de kan bli. Men absolut, de tar ett stort steg i rätt riktning med Quinn Hughes. Och som han har imponerat här de första två matcherna, måste jag säga också. Backparet, ja, med Brock Faber. Oj, oj, oj.
Ja, ja, det är ett potent backpar.
Ja, och nu har jag inte, alltså, jag har ju alltid hyllat Quinn Hughes och jag har nästan... Ibland har du och jag argumenterat du för McCarr och jag för Hughes. Även om jag håller, ja, McCarr kanske lite högre trots allt, måste jag säga. Men jag är ju väldigt stor Hughes-vurmare. Men jag har inte kollat så mycket Vancouver den här säsongen. Jag har inte funnit så mycket anledning, ja, till det.
Jag är Hughes-vurmare. Apelsin eller äppel?
Ja, men... ja, men han måste jag säga i första matchen där mot Boston där så... Ja. Man blir ju hänförd av hans skridskåkning och spelsinne och han gjorde ju ett mål dessutom snyggt, men han hade kunnat göra tre assist kändes det som också. Han spelade, alltså det var en offensiv katalysator som kom in där från backplats.
Ja, själv föredrar jag äppeljuice om vi nu ska om ja, vi ska ta det från den vinkeln. Men intressant är ju då också att det är en chansning på fler sätt för Gary. Det finns ju inga garantier om att Quinn Hughes förlänger kontraktet. Det gäller ju nu då både i år och nästa år.
Mm.
Men sen är ju frågan, det som kommer förmodligen att bli ett monsterkontrakt. Det går ju fortfarande väldigt mycket surr om att han vill till New Jersey,
ja,
och förenas med sina bröder Jack och Luke.
Mm.
Men jag får ju säga att jag tycker Billy är rätt, just som det handlar om ett år till. Det är, ja, ju två chanser att gå för kuppen med honom.
Precis, det är två slutspel.
Ja.
Det är lång tid på sig att försöka övertyga honom om att det är rätt fint där i Minnesota, ja, trots allt. Och ja, han har ju en ekonomisk fördel då, Gary, när han ska förhandla med just nu då, att det nya kollektivavtalet alltså träder i kraft 15 september 2026. Efter det kan man inte längre erbjuda 8-årskontrakt istället för 7-årskontrakt som blir det längsta då. Det blir betydligt lägre möjligheter till signingbonusar då.
Ja.
Så ekonomiskt kan ju just skriva ett mycket bättre kontrakt i Minnesota nu än vad man kommer kunna göra som free agent i New Jersey om 1,5 år.
Exakt.
Och sen vill jag också säga så här, om det nu blir uppenbart att nej, han kommer ju inte förlänga med oss, han kommer vänta ut kontraktet, då kan de ju trada honom igen. Det blir lite som för Carolina med Mikko Rantanen. Oj, de offrade visst Martinezas för Rantanen och så blev det ingen bra fit, han vill inte stanna kvar här. Ja, men vi fick i alla fall Stankoven för honom, så de går ju inte helt lottlösa förmodligen från Hughes bara. De offrar väldigt mycket för honom nu, men han kommer fortfarande ha högt tradevärde senare om de märker att han faktiskt inte kommer förlänga. Så det, de står inte helt och faller med det här tycker jag.
Nej, det är inte som en rental i en vanlig säsong. Liksom, när kontakter går ut efter den här säsongen. Så vi tycker att han har gjort det bra.
Ja, jag måste säga det. Här, jag som sagt brukar vara lite mer försiktig, men här måste jag applådera Bill Guerin. Våghalsigt och en otrolig spelare han får in.
Men det är inte så att de blåste Vancouver heller. Det känns ju mer som en win-win.
Ja.
Sett till var klubbarna befinner sig för olika situationer. För när nu Vancouver insåg att han ville uppenbarligen inte vara kvar där. Han hade slutat spela nästan för Vancouver. Och de insåg att han kommer inte skriva något nytt kontrakt i sommar.
Mm.
Och sett ur det perspektivet så det är nästan omöjligt att tänka sig ett bättre utbyte än det de fick.
Nej, precis. Alltså, det ryktas ju nu från insiders om att de förhandlade med New Jersey. Det kom bud från Detroit, det kom bud från Rangers.
Ja.
Carolina var där och smög lite. Buffalo kom med något bud. Men det var ju faktiskt så att när Bill Guerin, gamla, vad säger man, eleven kan man nästan säga till Jim Rutherford, de som vann Stanley Cup ihop i Pittsburgh 2 år i rad, som sen efterträddes då som assisterande general manager i Pittsburgh av Patrick Alvin där. Alltså det är goda vänner, hela trojkan där, Rutherford, Alvin och Gary. När han hörde av sig så var det ju direkt med det här budet, vad man har förstått. Det var liksom ingen lowballa med gode vänner Rutherford, utan han sa, vi förstår att Quinn Hughes är svindyr och då kommer vi med det här budet i så fall. Och då insåg ju Rutherford och Alvin att det här är ju mycket bättre än det vi sitter och diskuterar med New Jersey och Detroit just nu.
Ja.
Varför ska vi dra ut på det här? Vi kör.
Ja, ja. Det hindrar inte att fansen i New Jersey var tokiga på sin Fitz.
Ja, ja.
Det är galna över att han inte lyckades fixa det här när man visste att Quinn helst vill till den klubben. Eller ja, ville.
Här kan man ju säga då ett annat perspektiv om man ser på New Jersey-hållet, att det biter dem lite i arslet, höll jag på att säga. Det kanske var lite...
Det går bra.
Ja, det är bra. Att de har så många spelare med klausuler. För att de har inte löneutrymmet just nu och de skulle behöva skicka iväg någon med hög lön för att liksom öppna plats för Quinn Hughes för att ta in det kontraktet. Mm. Inte bara på sikt utan även nu direkt den här säsongen då. De hade velat bli av med kanske André Palat, kanske Doggy Hamilton, men de har ju no movement klausuler och varför skulle de vilja lämna New Jersey för Jumbo Vancouver?
Nej.
Liksom, det gick ju inte att öppna det där löneutrymmet på ett smidigt sätt. Och ja, då fick de skylla sig själva lite grann att de har skrivit sådana kontrakt helt enkelt.
Och Rangers, vad skulle de ha erbjudit? Skulle de skicka tillbaka JT Miller?
Nej, men det pratas om Lafreniere och kanske inte någon riktig sån här storstjärna precis, men Braden Schneider och några till, att det skulle bli...
Ja, det går inte att jämföra med vad de fick.
Nej.
Lafreniere, jag satt just och tänkte på det. Är han den minst spektakulära draft-ettan från senaste 10 åren?
Ja, från senaste 10 åren, då klarade sig Nal Jakubov precis då. Ja, det är mer än 10 år sedan, men ja, nej, absolut. Och det var ju jättestora förväntningar på honom.
Owen Power, Slavkovski, är de bättre?
Ja, de har ju inte lika stort arbetsprov heller som Lafreniere. Han har ju varit i ligan nu, i 5 år sedan han var draft detta, och det har inte hänt speciellt mycket.
Nej, han är inte dålig, men han är ju alltså otroligt långt bakom de riktigt stora draft ettorna.
Ja.
Om man går tillbaka till den draften 2020 hade ju Rangers gjort mycket bättre och draftat Lucas Raymond till exempel.
Ja, eller Tim Stützle, eller ja, just Raymond som du säger, absolut. Men om man ska ta lite från Vancouver perspektiv då.
Ja, ja, nu var det parentes igen. Men Vancouver befinner sig ju i någon slags halv rebuild. Jag vet inte om de vill kalla det än. Men det här blir ju fler unga komponenter, framförallt Zev. Mm. Ögren och första valet där då.
Ja, absolut. Alltså man kan säga det, jag ser det både positivt och negativt för Vancouvers del. För om jag först bara ska se det från det negativa, så är det såklart ett jättemisslyckande för Vancouvers omorganisation att känna sig nödgade att trada den bästa backen i klubbens historia, tveklöst skulle jag vilja säga, en franchise-spelare definitivt, i sin prime. Han fyllde nyss 26 och de måste trada honom. Att de har hamnat här efter att så sent som 2024 pressat Edmonton Oilers till Game 7 i andra rundan och hamnat på den här platsen när de ligger sist i NHL, det är ju inte bra. Det är ett underbetyg till Alvin och Rutherford, men framförallt så beror ju mycket av det här på Jim Bennings förehavanden tidigare. Men Alvin och Rutherford har inte lyckats städa upp tillräckligt där för att rädda den här kåren.
Men nu finns det ju ingen kår där.
Nej.
Med JT Miller då, Bo Horvat innan dess.
Exakt.
Och nu är det bara Elias kvar i det som skulle vara en core.
Ja, precis. Det var ju några som förlängde i somras också som tydde på att de skulle försöka övertyga Quinn Hughes om att nej, men vi kommer fortfarande vara bra. Vi förlänger med Demko, vi förlänger med Brock Besser. Mm. En ny kontrakt i Garland till exempel. Men nej, det gick ju inte bättre den här hösten. De har ju varit verkligen plågade av skadebekymmer hela truppen där också, som de kan skylla lite på, men ja, Hughes kommer fram till nu att nej, han ser ingen framtid i Vancouver liksom. De är inte tillräckligt bra helt enkelt.
Nej, det kan man ju se som en misslyckad, men jag tycker ju samtidigt att de har skött det bra genom att få det här utbytet nu när han inte gick att behålla.
Precis, och göra det så här snabbt dessutom. Riva
av det är ju inte bara deras fel att han plötsligt inte trivs. Liksom. Vill vara med sina bröder.
Exakt. Jag ska slänga in den här grejen också som jag tycker är lite pikant i sammanhanget, att jag nämnde Jim Benning där också. Hans chefscout under hans regim i Vancouver heter ju Judd Brackett. Och han är numera chefscout i Minnesota istället. För att det var han som draftade, han var chefscout under Vancouver, draftade Elias Pettersson, Quinn Hughes, Brock Besser, ja, och några till man kan nämna där. Men han hamnar i onåd med Jim Benning 2020, hamnar då i Minnesota istället. Han draftar Marco Rossi, han draftar Liam Ögren, han draftar Siv Bujum. Och nu är det de Vancouver får i utbyte mot just Quinn Hughes. Så att det här var också ett misslyckande för Vancouver, att det var Judd Brackett de skulle ha behållit och inte Jim Benning en gång i tiden. En väldigt skicklig talangscout helt enkelt.
Ja, summa summarum ändå win-win den här traden sett till hur situationen var nu.
Ja, det är bra självinsikt för en gångs skull där i Vancouver. Ja. Jag tycker det är helt rätt beslut att göra det här.
Ja. Vi är glada att det händer saker som vi har pratat om. Det får gärna bli en dominoeffekt. Och det sägs ju att till exempel Colorado och Dallas redan funderar på att de ska rusta upp också när en av de svåraste konkurrenterna gör på det här viset.
Ja, det hoppas vi verkligen på. Det är som sagt en drama queen of the league, så vi ska inte underskatta det här nu. Nu kanske vi ska förvänta oss att det kommer att fortsätta hända grejer.
Ja, vi hoppas. Ja. Det har ju redan hänt en annan sak också samma dag, den där fredagen förra veckan. Det var en händelserik dag.
Ja.
Då bytte Pittsburgh och Edmonton målvakter också.
Ja.
En medioker målvakt i ena riktningen och en medioker målvakt i andra riktningen.
Ja, det är inte några två stycken Per Bjurman-favoriter här inte.
Nej, är det någon annans favoriter då?
Nej, det är kanske inte Erik. Ja, det skulle vara Stan Bowman då som verkar hålla Tristan Jarry väldigt högt.
Ja. Ja, det bevisar att han inte riktigt har pappas fingertoppskänsla skulle jag vilja säga.
Nej, alltså det är klart att Tristan Jarry...
Ja, det handlar alltså om Tristan Jarry och ja. Stuart Skinner. Stuart ja. Skinner som har fått stor del av skulden för att Edmonton inte har vunnit. Även om han ju faktiskt har varit okej i de här slutspelen, de har gått så långt. I alla fall tidvis.
Ja, inte minst mot Dallas då. Där han har varit ett spöke för Stars då, som inte lyckats göra mål på han liksom. Ja. I konferensfinalerna två år i rad. Och mot Vegas var han ju grym här i våras också, höll nollan. Och... Men annars har ju hans tid i Edmonton präglats av ojämnhet. Och ja. Mycket kritik.
Ja, många direkta plattmatcher.
Ja, ja exakt.
Men problemet är att Tristan Jarry knappast är svaret på bönerna där uppe. Han är ju en exceptionell grundserieartist. Och nyligen inte ens det. Han var ju för fan skickad till farmalaget av Pittsburgh förra säsongen.
Ja, det är mindre än ett år sedan han spelade AHL-matcher.
Liksom. Ja.
Sen har han studsat tillbaka den här hösten och gjort 14 bra matcher faktiskt för Pittsburgh. Jo. Och det räcker för att alltså bli Edmontons svar på målvaktsfrågan.
Ja.
Men absolut, det finns stora frågetecken där och som du säger med grundserieartist och då motsatsen är ju att leverera i slutspel. Han har bara stått 8 slutspelsmatcher i sin karriär och det har inte varit någon höjdare alltså. Det var ett tag sedan Pittsburgh var i slutspel, men när de var det, då var ju Tristan Jarry de förlitade sig på och det gick inte vägen alltså. Han har bara vunnit 2 av de 8 slutspelsmatcher han har stått.
Kolla ja, jag har sett honom floppa något fruktansvärt i slutspelsmatcher.
Ja, då har jag med sig att du har varit i Islanders där och sett honom kasta in puckar.
Ja.
Och hans, jag brukar ju prata om goal saved above expected. Här blir det goal saved below expected snarare i Tristan Jarrys fall. Han har släppt in 8 mål fler än han förväntats göra på sina 8 slutspelsmatcher. Det är riktigt dålig statistik.
Och den av Ekeriv ofta citerade Josh Joey,
ja.
Atlantic-mannen i Pittsburgh.
Mm.
Han skrev på Twitter när den här dealen var genomförd. Så det fascinerande att en klubb som letar efter hjälp på målvaktsfront tar en målvakt som är den sämsta big game goalie I have ever seen.
Oj, 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 ja. Han brukar ta ifrån tårna. Ja, där ser man. Nej, och faktum är ju att vilket lag som helst hade kunnat ta Tristan Jarry förra säsongen när han skickades ner till AHL. Då var det ju bara att plocka hans kontrakt gratis. Gratis och gratis. Då hade man behövt ta det där stora kontraktet på över 5 miljoner dollar per säsong till 2028. Som Edmonton alltså tar nu istället då. Då blir de å andra sidan av med Skinners kontrakt kan man säga. Men det som är en stor grej här det är ju att Skinner har ju utgående kontrakt. Sen hade Edmonton varit av med honom. Men Jarry sitter de nu på det ganska höga kontraktet till 2028 då.
Mm.
Så det är en stor investering för dem att göra den här dealen.
Ja du Bowman, du får hoppas att han har blivit någon annan än den han har varit.
Ja. Ja. Samtidigt så här med målakten, man vet aldrig om jag ska vara positiv till Jarry då så... Han har goda erfarenheter från Edmonton tidigare. Det var där han spelade sin juniorkarriär och vann mästerskap och blev draftad högt och ansågs vara en jättetalang. Liksom. Så det finns ju en grundpotential där och vi har ju sett målakter liksom explodera senare i karriären. Först när de är typ 30 som Jarry är nu. Jag tänker till exempel på Jakob Markström. Det tog ganska lång tid innan han blev en riktig världsmålakt.
Mm.
Men nu är jag väldigt positiv. Vi får se för Edmontons skull.
Du tror mycket på det där med vad man har varit förr eller om man kommer från ett ställe, då blir det bra.
Ja, det är någonting jag överskattar. Så är det.
Ja. Mer nytt som har hänt är ju då att Buffalo till slut har bytt general manager. Kevin Adams fick gå. Jarmo Kekäläinen tar över. Och det hade man väl nästan kunnat misstänka redan när Kekäläinen kom in i organisationen.
Ja, det var ju där.
Att han bara väntade på att det skulle få ta över.
Exakt, det var ju där i början av sommaren som han anställde som senior advisor. Och vi pratade ju på podden redan då om att jaha, det krävs nog inte mycket för att han ska bli GM då istället. Att Kevin Adams hänger, hans post hänger på en skör tråd. Ja, det blev konstigt. Posten.
Ja, hans karriär där hänger på en skör
tråd. Ja, och mycket riktigt så är vi där nu. Det har ju inte blivit något jättelyft den här hösten heller för Buffalo, utan de trendar ju mot att missa slutspel för 15 året i rad.
Ja, och det kändes som något kommer hända nu när de är på väg att vaska ännu en säsong. Ja. Och Kevin Adams har ju inte gjort någon glad. Men som Buffalo-fans brukar påpeka när de hör av sig till mig de gånger jag skriver något mer utförligt om dem, är att det stora problemet är inte han, det är ägaren Terry Pegula.
Ja.
Och hans facit som han tog över är ju inte klokt. Alltså, jag såg det på nätet här. Han köpte Sabres 2011. Nu har de haft, sen dess har de haft 5 general managers, 8 coacher, 28 målvakter, 7 kaptener, 2 första val i draften och 0 slutspelsframträdande.
Ja, det är ju helt otroligt alltså.
Och det är ju bilden i Buffalo, han äger ju också NFL-laget där uppe, Buffalo Bills.
Ja.
Och bilden är ju att Bills får allt hans engagemang och att Sabres blir behandlad som, ja, som om Ekeliv skulle köpa ett torp i skogen och bara vara där då och då på sommaren.
Ja, jo, lite så känns det ju som.
Ja, som är så här kul att ha. Ja, men jo, men vi har ju ett sommartorp. Vi åker dit den här helgen. Ja, fast det är kul att vara i stan också.
Ja, det står och förfaller där.
Ja.
Ja. Jo, men så är det väl. Definitivt. Och vi har ju pratat återkommande gånger om Pegula, och för några år sedan var det liksom uppror bland de anställda där i arenan.
Ja.
Behandlades, och det har varit, kallades för toxisk miljö och allt möjligt. Samtidigt har han lyckats vända på trenden i Bills då, som han lägger all sin kraft och energi på till att bli en närmast mönsterorganisation nästan i NFL. Så han kan ju, han
har
ju...
Bortsett från att de aldrig vinner.
Ja, nej, precis. Deras problem är att de kan ju inte vinna troféer.
Nej.
Men...
Buffalo har inga troféer i någonting någonsin, tror jag.
Nej. Och då är det vågat av Jarmo Kekäläinen att på sin första presskonferens sitta och säga då att det är inte bara att ta den här klubben till slutspel som är mitt mål, utan det är att vinna Stanley Cup. Och något som många Buffalo-fans reagerar på att han sa också när han satt där med självaste Terry Pegula bredvid sig på sin inledande presskonferens, det var ju då att han hävdar sig ha full frihet från Pegulas sida att kunna spendera till lönetaket och kunna fatta vilka i princip sportsliga beslut som helst utan Pegulas godkännande. Och ja, så har det inte varit tidigare, utan det har ju varit mycket snack om att Pegula är inne och liksom ska styra och ställa lite grann i bakgrunden ändå. Men nu är det Kekäläinen, den första general manager som Pegula anställer, som har varit general manager tidigare också.
Ja.
Som tas in nu. Så att det är någonting nytt här, får man ändå säga.
Han har ändå insisterat på att få måla om sommartorpet då och då.
ja, precis.
Eller få bestämma vem som ska måla det. I alla fall.
Ja, exakt. Alltså, han lägger inte så mycket energi på det, men när det väl är stora beslut så vill han verkligen vara där och avgöra vilka färg det ska vara på huset. Så att säga.
Ja.
Men nej, nu låter det som...
Han är ju en big talker, Kekäläinen, men han har inte mycket till CV att peka på han heller.
Nej, han har i alla fall en lång meritlista kan man säga från NHL då, efter 12 år som general manager Columbus och dessförinnan i St. Louis bland annat.
Hur många Stanley Cup vann Columbus under den tiden?
Nej, det var ju inte mycket. Och vi gick till något slutspel i alla fall. Ja, åtminstone, det är ju bra med Buffalo Bottmet. Men nej, alltså han är ju lite, om man ska se det, liksom vara positiv mot Kekäläinen, så är han lite som Guerin på så vis att han har varit vågad i Columbus i alla fall. Han har försökt göra dem relevanta med Marian Gaborik-traden en gång i tiden, med Artemi Panarin-traden, med Jeff Carter-traden en gång, där det visade sig att Carter absolut inte ville dit. Men ändå. Och Seth Jones mot Ryan Johansson. Och...
Jeff Carter, det var ett blast from the past.
Ja, det var några år sedan. Och vi får lägga till Johnny Gaudreau där också, som var en stor grej när han signade där, som Kekäläinen lyckades
med. Ja, men jag säger det, han är ju stora ord och stora gester, men inte så mycket verkstad då.
Nej, och så har han får se vilken coach han kommer utse, för han gav inga, han liksom snackade inte ner Lindruff på något sätt, utan berömde honom sådär, va, som man måste göra kanske, men han sa inte att det nödvändigtvis coacherna kommer satsa på.
Nej.
Så vi får se vem man tänker där, och med tanke på hans senaste coach i Columbus, han tog in John Tortorella från värmen efter alla hån efter World Cup 2016, och sen och det blev ju ganska lyckat, men sen tog han in Mike Babcock också, det blev inte alls lyckat, så man vet aldrig vem Jarmo Kekäläinen kommer dra in som coach.
Nej, det får vi se, han har ju sina idéer.
Ja, det har han.
Ja, vi önskar lycka. Jag skulle tycka det var kul om Buffalo liksom fick framgång någon gång. Framförallt vill man ju se Rasmus Dahlin i stora matcher.
Ja.
Det förtjänar han och det förtjänar vi att få se, ja, det som är vår nya storback.
Ja.
Få spela meningsfull hockey. Ja. Apropå ägare, så glömde vi en sak när vi pratade Pittsburgh. De har ju faktiskt är på väg att byta ägare.
Ja, precis. Det måste vi nämna. Det blev inte så långvarigt med FSG, Fenway Sports Group, som köpte dem då 2021, var väl det, om det var 2022. Och det är ju en stor spelare i sportvärlden, får väl säga. De äger Liverpool, de äger Boston Red Sox. Och de har ju i sin tur, enligt Pittsburgh-fansen, behandlat Penguins som ett sommartorp som äker livet.
Ja, nästan som mindre än ett sommartorp. Ja. Det är som möblemanget till sommartorp, ungefär. Ja. De har inte varit populära i Pittsburgh. De har ju fått skulden för att laget har liksom brakat ihop. Det som var ett givet slutspelslag i 17 år eller vad det var.
Ja,
på raken.
Och ingen från ledningsgruppen där är någonsin i princip på plats i Pittsburgh heller.
Nej.
De visar inte ens upp sig.
Och nu är det en familj i Chicago, familjen Hoffman.
Ja, precis. Precis, vi får se vad de uträttar. Men det troliga scenariot som man ser framför sig där i alla fall, att de kommer vara betydligt mer investerade personligen i det här Pittsburgh, och liksom försöka göra sig vän med Mario Lemieux igen, som FSG hamnar i tvist med. Och det funkar ju inte i Pittsburgh liksom.
Nej.
Men för FSG kan vi säga i alla fall, de täcker ju mycket business. Det kommer säkert Hoffman-familjen göra också. Det tänker alla liksom ledande makthavare i NHL. Men FSG får vara nöjda i alla fall med att de köpte klubben för $900 miljoner.
$900 000, då skulle vi kunna sala ihop.
Ja, det är ju på gränserna så att ja, men och nu säljer de den för det dubbla, $1.8 miljarder.
Ja, det skulle vi inte kunna få cheferna på Aftonbladet att gå med. Men om du jobbar in 900 000, då tror jag du skulle få Schibsted att köpa Pittsburgh.
Ja, faktiskt. Ja, nej, men det är ju tydligt att FSG mer såg pengar som en investering, och de lyckades dubbla värdet i alla fall, så som NHL har utvecklat sig, och är nöjda med det, och sålde då klubben när de fick ett bud de var nöjda med. Så att vi får se. Det är nog, jag tror ändå att det är positivt för Penguins att få in den här Hoffman-familjen från Chicago.
Det tror jag också, absolut. Det kan inte bli sämre.
Nej.
Jaha, vad har vi mer på agenda? Jo, det har ju varit lite stök här i New York då. Inte bara för att jag har varit sjuk. Det har inte varit så stora rubriker om. Men däremot så var det ju hallå här när Mike Sullivan straffade Mika Zibanejad med en match avstängning för att Mika hade kommit för sent till ett lagmöte.
Ja.
Och det hände ju i New York, eller i NHL. Kommer man för sent och försover sig och sånt, då straffas alla, inklusive stjärnor i allmänhet, med avstängning.
Ja.
Det udda här är ju att människan fastnade i, det hade varit en bilolycka på Westside Highway eller vad det var någonstans. Så att trafiken stod still. Han kom ingenstans.
Nej.
Och hade då alltså inte varit slarv på något vis.
Det var ingen försoning till exempel.
Nej, det var en väldigt olyckshändelse. Omöjlig att göra något åt. Och den som någonsin har varit ute och kört bil i New York vet mycket väl. När sånt händer, då är det fullständigt kalabalik. Då kommer man ingenstans.
Nej.
Men ändå så var det viktiga principer, tyckte Sullivan. Var med. Det var ju dessutom då, råkade vara matchen mot Anaheim, som man väl kan anta att Mika hade sett fram emot med särskild stor lust. Förmodligen hade haft inringat i almanackan länge eftersom hans bästa kompis Chris Kreider då kom tillbaka till Madison Square Garden. Så att det där vart ju, jag skulle säga att fansen är splittrade i synen på det här.
Ja.
De flesta tycker att det är korrekt att alla ska vara lika inför lagen och att sånt här behöver markeras. Sure, jag kan köpa det, men vad jag inte kan köpa är att det var ju inget, det var ju liksom, han hade noll möjlighet att påverka var han kom någonstans. Hade det varit lika viktigt med principer om det var 7 killar som hade drabbats, som Quick och Shesterkin och alla samtidigt, skulle allihop petas då.
Ja.
Och dessutom har ju Rangers inte råd med sådana här principer. Vart fick ju stryk också.
Ja, precis. Nej, det kändes lite grann. Visst, om man har en regel så ska väl den gälla alla och så vidare. Och tydligen villkorslöst kanske man kan.
Det är ju gubbigt att inte vara mer flexibel.
Ja, precis. Känns som att Sullivan, det går inte så bra för Sullivan. NHLs dyraste coach som skulle rätta upp detta Rangers. Känns lite typiskt honom också att i det här läget försöka markera mot en av sina stjärnspelare och visa att we have a standard here liksom. Och lite så stelbent oavsett villkor bakom liksom. Nej,
de förlorade mot Anaheim och sen förlorade de några dagar senare då, eller dagen efter när Mika var tillbaka mot Vancouver. Det var en riktig skitmatch igen av ett lag som har gjort för många skitmatcher hemma i sin anrika arena.
Ja. Och där alltså, vi har ju pratat mycket om hur lite mål de gör på Garden och framförallt i början av säsongen när de blev nollade hur många matcher i rad som helst och slog NHL-rekord till och med innan de gjorde sitt första mål hemma.
Och nu blev de nollade av Jumbo.
Ja, precis. Och visst, Mark Sullivan har ju faktiskt lyckats sätta defensiven som var ett stort problem i fjol när de släppte till något vansinnigt med målchanser. Du pratade om rena rama kyckling, vad säger man? Hönsgården.
Kyckling-farm.
Ja, det var mer än bara en hönsgård, det var en kycklingfarm liksom. Och det har ju stagat upp, de har mycket bättre defensiv nu och kollar man underliggande statistik så släpper de till väldigt lite chanser. De är verkligen ett topplag defensivt i NHL. Men verkligen på bekostnad av offensiven, för det brukade Leif Borg prata om en gång i tiden. Om man ska hänvisa anekdoter från honom så brukar han ofta hänvisa till filten då. Att man drar den upp och ner och antingen täcker den tårna eller så täcker den inte tårna helt enkelt. Och nu känns det som att det är samma sak i Rangers, att det är verkligen på bekostnad av offensiven istället, för de är ju verkligen ett av lagen som gör minst antal mål på hemmaplan, så är det ju återkommande nu flera månader i sträck att de inte kan göra mål.
Ja, de har en exceptionellt viktig match ikväll i Chicago mot Blackhawks. Förlorar de där mot ett Chicago utan Connor Bedard nu som tyvärr är skadad. Då glider det ut för, och det blir jobbigt för Sullivan och för Drury som är satt under mapp. Det är stort missnöje med Chris Drury.
Ja,
det börjar höras fire Drury och så på Garden.
Exakt, för det är lätt att peka på Sullivan, men han är samtidigt nyanställd med det mest välbetalda coachkontraktet i ligan. Och det är Drury som precis efter alla misstag har kritat det här, så att nu är det nog snarare hans på att säga som hänger löst. Alltså åtdragen, nej men det säger jag, jag kan ju inte ens något utspråk, alltså, jag är helt fel ute.
Alltså snarare ängelöst, fan ja. Också.
Och nu jag spänder öronen igen och hörde att jag
handlar
snett.
Det gäller att ha öronen spända när du pratar så man inte missar några av dessa befängda bildspråk du håller med.
Ja, nej jag måste, jag vet inte vad ska jag göra. Jag har hållit på med podden i 10 år, det är likadant fortfarande.
Jag såg Chris Johnson sa det i någon sammanhang här att han hade uppgifter om att Rangers Drury desperat söker efter en game changer någonstans. Och då är det också fara och färde. Då kommer han och gör något dumt. Ta in någon som inte är någon game changer men som han tror är så här, desperado ryck.
Ja, men det visar ju lite grann att de var ett av lagen som kom med bud till Quinn Hughes till exempel då. Men uppenbarligen inte lika bra, men ändå.
Ja.
Nej, men tycker du vi ska har du, tycker jag, alltså det finns ju säkert massa mer vi kan prata om egentligen, men det kanske börjar bli dags att gå in på en riktigt stor punkt här.
Ja, om tabellen finns det väl inte, det har inte varit så våldsamma rörelser till tabellen. Det är Carolina som är bra nu. De har vunnit 5 raka och Florida har ju börjat röra på sig och vunnit tre raka.
Ja, där har det skärpts till lite grann och de slog ju mitt Tampa Bay ganska ordentligt i Tampa. En statement match hoppades vi för Lightning skull, men återigen lillebror som jag fortsätter vilja kalla dem, men de är ju storebror i delstaten just nu och tvålar till oss igen alltså.
Ja, då, jag är ledsen Jonathan, men de är det. Jag kommer tillbaka till, jag tittar på lite gamla rim. Jag har en som jag ska återuppliva om dig.
Okej. Okay. Ja, det blir alltså rimstuga här avslutningsvis efter att vi har gått igenom alltså våra svenska OS-trupper.
Mm. Ja. Mm. Ja, men nu gör vi det. För att jag tycker det har varit otroligt svårt. Eller jag tycker det är svårt. Jag avundas inte Sam Hallamans medarbetare. Otroligt svåra uppgifter att få ihop det starkast tänkbara OS-laget. Det finns många alternativ, det finns mycket att fundera på.
Många olika sätt att angripa det här. Vilken typ verkligen av lag man vill bygga upp och vad som faktiskt är bäst.
Ja, och jag tycker det är jobbigt att peta somliga och så liksom.
Ja, det är ju, så blir det onekligen. Det är...
De får trösta sig med att om de nu till äventyrs hör det här, det är inte jag som bestämmer och inte du heller.
Nej. Jag tror definitivt att Sam Hallam är bättre lämpad än vad vi är.
Ja.
Men vi har våra åsikter i alla fall.
Ja,
det har varit kul att gå igenom det här. Alltså svårt men kul.
Ja, ska vi ta lagdel för lagdel då?
Mm.
Och jag kan börja med målvakterna.
Ja, spännande.
Ja, jag tycker att det är Minnesotas två svenska målvakter, ett och två, Jesper Wallstedt och Filip Gustafsson. Och sen är det frågan om det ska vara Ullmark eller Markström som har varit haft halvdana säsongen så far. Det är tredje målet sen där för mig hugget och stucket, men jag säger Ullmark för jag tycker att Jakob har haft några riktigt tunga, det har gått tungt för honom.
Ja, precis. Båda har haft ganska tröga säsonger. Nu känns det som att Jake Allen snarare har mest förtroende från Sheldon Keefe här på slutet i alla fall. Linus Ullmark, det som man var inne på för någon vecka sedan, jag skällde ju på honom ganska hårt där och pekade på hans goal saved above expected nästan sämst i ligan då ihop med Jordan Binnington. Men han vinner ju åtminstone matcher för Ottawa den här säsongen, fler än han förlorar i alla fall. Mm. Medan Markströms fall är ju inte lika tydligt i Devils. Så att jag kanske lutar åt Ullmark jag med, för jag har samma diskussion där. Jag tycker att det ska vara Wallstedt och Filip Gustafsson som är stekheta i Minnesota. Båda två, vi har pratat mycket om Wallstedt, men man ska definitivt lyfta fram Gustafsson som fortfarande är första målvakt där.
Ja, han håller också nollor så just det här till.
Ja, precis. Lite i skuggan av rubrikerna från Wallstedt så håller han en hel del nollor också. Så att det är frågan vem som ska vara första keeper av dem, och det är möjligt att det blir samma fördelning som i Minnesota, att det trots allt är Gustafsson. Så det.
Ja, det kommer ju vara helt, har man bara tagit ut dem, sen får det ju verkligen vara dagsform.
Ja.
Det finns ju alternativ, det finns ju fler. Hildeby har gjort det bra nu i Toronto. Vi har Ersson, vi har Söderblom i Chicago.
Jonas Johansson har ju faktiskt gjort det bra i Tampa också.
Men och helt ta bort de mest rutinerade känns inte heller helt klockrent kanske.
Nej, och vi minns att Ullmark kom igång med tiden i Ottawa till exempel förra säsongen också. Så att, alltså, det kan ju vara så att de kommer igång här. De har en månad på sig till innan det är dags för OS från uttagningen.
Samtidigt, det känns ju lite taskigt. Alltså. Det är Markströms enda chans i karriären att få spela ett OS. Och det är ju hårt att inte ta ut honom då. Men det är som vi har påpekat några gånger, det är inte social verksamhet det här.
Nej, och jag tycker kanske inte att han... stärkte sina aktier i hemma-VM heller när det blev stortorsk mot både Kanada och USA i de viktigaste matcherna där i hemma-VM, och han blev utbytt mot USA också. Det var inte bara hans fel såklart, men han stärkte i alla fall inte sina aktier att vara målakten att luta sig mot för Tre Kronor i det kommande OS. Då tyckte jag. Och vi ska komma ihåg att Linus Ullmark inte heller, det var han som stod i den här tunga Finlandstorsken i Four Nations. Ja, men det kanske man inte ska ha basera hela sina...
Nej, det tror inte de tänker. Då var ju den största målvaktsinsatsen där var ju Samuel Ersson i sista match.
Exakt. Men han känns inte riktigt med i diskussionen utifrån hans säsong här i Philadelphia. Utan, nej. Är det Filip och Wallstedt som gör upp på första spaden?
Ja, jag tycker det.
Just nu i alla fall.
På backsidan då? Jag utgår från att man får ta ut 8 backar.
Ja, man får ju det. Alltså, jag har varit lite restriktiv när jag har tagit ut Kanada, USA och Finland och nöjt mig med liksom kedjor, backpar och inte så mycket extra spel och så här. Men det är ju 8 backar som säger som man får ta ut, och det är 14 forwards.
Mm. Det är fortfarande väldigt hård konkurrens på svenska backsidan. Alltså. Ja. Det är ju, extremt svårt. Jag började ju texta dig om John Klingbe här nyligen. För att han har varit väldigt het på slutet. Ser ut som gamle John i Dallas.
Ja, alltså...
Problemet där är ju att han, jag skulle tycka det var väldigt kul för honom att få komma till OS, men han måste ju vara topp 4 för att det ska vara poäng mot att ta med honom.
Precis, han passar ju inte riktigt som i ett tredje backpar liksom, med sin spelstil, utan då ska han ju ha en bärande roll som han har just nu i San Jose, och då blir ju konkurrensen betydligt tuffare.
Ja, men man kan också ta ut honom som sjunde eller åttonde fall någon av de här offensiva, de som är likadana, blir skadade eller inte är i form och så.
Nej, utifrån hur han sett ut nu de senaste veckorna så ska han absolut vara med i diskussionen. Så bra har ju faktiskt John Klingberg varit. Alltså vilket mål han gjorde där mot Pittsburgh när han helt och hållet gjorde bort, alltså han trollade ju upp Sidney Crosby på läktaren.
Ja.
Sen spelade till Celebrini, får tillbaka den och skjuter in den.
Nej, det var mästerverk.
Ja, men vilka har du...
Vilka har du vill att jag ska...
Jag låter dig börja. Svårt.
Ja. Victor Hedman och Rasmus Dahlin är redan uttagna, så de... Och vi hoppas ju innerligt att Viktors armbåge läker i tid.
Ja.
Så att han kan vara med. Mm. Det är oroande att han kommer att spela så lite i så fall innan.
Ja, det låter som att de i samråd har gjort det här ingreppet i armbågen nu så att han ska kunna spela OS. Mm. Men absolut, det blir ju verkligen rätt in till Milano från rehabcykeln nästan, känns det så.
Usch, ja. Ja, men han är uttagen så han är med här också. Men sen har jag tagit Erik Karlsson, Gustav Forsling, Rasmus Andersson, Mattias Ekholm, Hampus Lindholm. Och sen den sista, där vacklar jag mellan Oliver Ekman Larsson, Jonas Brodin och John Klingberg.
Mm.
För jag tycker Oliver har ju varit en stor överraskning i år.
Det har han varit. Och hans karriär har ju fått ett uppsving här senaste åren verkligen. Från de här tunga åren i Vancouver, apropå dem. Och deras misslyckande med Jim Benning och så vidare. Men till Stanley Cup-mästare med Florida Panthers och sen nu riktigt bra i Toronto. Mm. Jag har med exakt samma backar i diskussionen, kan jag säga.
Mina backpar är, och det frångår jag delvis för att Sam Hallam har gett mig rätt i att man måste inte ha left och right. Jag har uttryckt en fråga om hur viktigt det är. Han tycker att det kan vara viktigt men inte avgörande.
Ja.
Så mina backpar är Dahlin, Hedman, Forsling, Karlsson, Lindholm, Ekholm. Mm. Till att börja med.
Okej, ja, då har vi lite olika ju, såklart.
Mm.
Och jag har
vilka
ju...
backar har du mer då?
Ja, nej, men jag räknar upp mina backpar.
Mm.
Och då är det första paret. Jag tycker Rasmus Dahlin ska vara Tre Kronors första back i den här turneringen.
Ja, jag hade ju honom där.
Ja, och jag bara understryker det. Det ska han vara, det skedet igen i sin karriär nu. Jag spelar ju left-right här, så att det blir med en annan Rasmus. Det blir med Rasmus Andersson.
Mm.
Sen har vi Gustav Forsling och Erik Karlsson, som var Four Nations-backparet när Karlsson överraskade alla och var så bra igen.
Mm.
Det är ju lätt att spela med Forsling ju också, det vet Aaron Ekblad. Så att det tycker jag är ett bra backpar. Och sen i tredje backpar då, Viktor Hedman och en leftare som är van att spela till höger och spelade ihop med Hedman i Four Nations. Det var Jonas Brodin, jag tar ut honom. Jag tycker Brodin är väldigt bra. Jag vet att det är en Halland-favorit också. I VM var ju han Tre Kronors första back också här senast. Mm. Så att,
men han har haft lite problem med den här säsongen, för jag tror att han spelar skadad. Jag tror han, ja. Det var något krångel med fingrar som inte är som de ska.
Och lite problem i fjol också. Han har ju haft lite skadeproblem tycker jag längre tid och kommit och gått när det kommer till att vara spelduglig. Men jag kan säga att när han väl har spelat den här säsongen, typiskt mig att nämna någon underliggande statistik här, han har en väldigt defensiv roll i Minnesota. Han har startat dubbelt så många byten den här säsongen i egen zon som i offensiv zon. Ändå har han en tydligt positiv XG då, det vill säga att de förväntas göra mer mål, och de gör också mer mål när han är inne på isen jämfört med de släpper in, trots att han alltså startar mer än dubbelt så många byten i egen zon. Det tycker jag är det är talande för Jonas Brodin.
Mm. Men du petar Hampus Lindholm.
Ja, men jag har bara nämnt mina sex backar här. Så att Hampus Lindholm kommer inte faktiskt med då bland sex backar, de ordinarie backparen. Men han är med som sjunde back och som åttonde back sist att ta med i truppen. Då står det just mellan Ekholm, Ekman Larsson och Klingberg. Och jag har satt då robust i Ekholm.
Mm. Men det var ju lite konflikt med honom och Hallam, vill jag minnas, där i slutet av Four Nations.
Precis, han blev ju faktiskt lite ställd åt sidan av Hallam, lite oväntat kanske.
Och inte helt nöjd.
Nej, inte helt nöjd med det. Eller Hallams förklaring eller brist på motivering så att säga. Så, men samtidigt, jag tror ändå om han får chansen att spela ett OS så kommer han göra det även om han får sitta på läktaren. Ja.
Säkert. Ja, spännande ändå.
Ja, det är en bra backsida får vi säga. Mm. Hur man än formerar den. Alltså, man kan tänka annorlunda mot vad jag gjort här och försöka hitta något riktigt chatta om par. Eller, ja, hur ska man tänka här? Men jag tänker att det blir svårt med liksom, matcha hit och dit i den här turneringen. Framförallt när man möter USA och Kanada på slutet. Då, för de har ju liksom första kedjor, fyra första kedjor.
Ja.
Man, vi alla våra backpar måste ju nästan kunna klara av alla möjliga typer av uppgifter.
Yes. Ja, kedjorna blir desto intressantare då. Och här utgår en del från dagsform och personliga sympatier med olika spelartyper.
Ja.
Men låt mig dra mina kedjor, får jag det?
Gör det. Mm.
Då har jag första kedjan Filip Forsberg, Leo Karlsson, Adrian Kempe.
Ja, det är bra.
Andra är Lucas Raymond, Mika Zibanejad, William Nylander.
Mm.
Tredje, Gabriel Landeskog, Joel Eriksson Ek och så flyttar ut Elias Pettersson på en kant.
Ja. Ja.
Och fjärde kedjan är Emil Heinemann, William Karlsson om han hinner bli frisk och Simon Holmström.
Ja, där kom
13 och 14 forwards är Jesper Bratt och Marcus Johansson med många alternativ. Elias Lindholm till exempel.
Ja, då skiljer vi oss en hel del.
Ja, jag vill ha in det där Islanders-paret där. Heinemann och Holmström, jag tror jättemycket på dem.
Ja, men alltså, det här handlar om att bygga ett lag. Men det, ja. Så att det kan man ju tycka då att det är anmärkningsvärt att fjolårets poängkung Jesper Bratt, och nu är han fyra eller trea i svenska poängligan, ställs åt sidan till förmån för en sån som exempelvis Simon Holmström. Men jag förstår ju hur du tänker.
Ja, Jesper Bratt har gjort ett mål senaste månaden.
Ja.
Haft det lite tungt i New Jersey. Han ska ju med men, och kan ju slå sig in i flera av de här kedjorna om det behövs. Mm. Men för mig är han tills vidare 13 forward.
Mm.
Ja. Jag tror ju att Heinemann och Holmsen bidrar med andra saker som kommer att vara viktiga.
Jag förstår hur du tänker. Jag kan säga så här innan jag läser mina kedjor. Så lite grann hur jag tänker när man ska liksom bygga det här laget. Antingen ska man försöka stå upp mot USAs och Kanadas liksom tuffa sida och liksom det här fysiken och det som Peter Forsberg har pratat om många gånger och med oss i podden här inför säsongen.
Ja.
Liksom vi måste tuffa till oss. Ska det synas i line-upen här som Halland presenterar?
Ja, jag håller helt med Foppa om det. Ja. Och vår vän Abus.
Ja. Och samtidigt tänker jag så här liksom, ska vi gå för mycket åt det hållet och liksom överdriva det när inte det riktigt är Sveriges DNA då? Och liksom, visst, vi kan slänga ut Simon Holmström och Emil Heinemann.
Jag tycker inte jag överdriver.
Om de slänger ut Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk eller Tom Wilson och Brad Marchand, har vi så mycket att komma då med Simon Holmström och Emil Heinemann till exempel?
Då har vi Landeskog och Joel Eriksson Ek också.
Ja.
Landeskog och Joel E, det känns som en väldigt bra kombo.
Ja, nej men, ja absolut. Absolut.
Nu blir det så här passive-aggressive.
Ja, exakt. Nej, men, jag har tänkt så här att samtidigt...
Ja, de bästa ska med punkt och slut. Det är din bild.
Nej, men jag kan förklara min modell hur jag tänker lite grann också. Jag tänker så att det som är Sveriges DNA som vi är bra på är typiskt svenskt. Det är struktur och smarta hockeyspelare. Vi har massor med tränare drömmar bort i NHL. Alltså, vi producerar väldigt bra tvåvägsspelare som man kan lita på. Bara ta en sån här jämförelse att i SHL, när liksom utländska spelare kommer till SHL, då säger de alltid, oj vilken struktur det är och här måste man verkligen tänka till för att förstå och hänga med. Och bara kolla på liksom poängproduktionen i SHL. Förra säsongen var det fyra spelare som snittade mer än en poäng per match i en liga med 14 lag. I NHL så var det 36 spelare som producerade mer än en poäng per match av 32 lag. I Sverige är det inte ens i var tredje klubb vi har en point per game-spelare. I NHL är det mer än varje klubb. Och så ser det ut i Schweiz och Finland också till exempel. Där sticker verkligen Sverige ut. Och spelarna som kommer över är ju många sådana typer av spelare som... Alltså.
Det finns samtidigt en bild av att Sverige har frångått sina principer. Om du frågar gamla spelare så tycker de att det är många som är extremt skickliga individuellt men inte lika bra lagspelare som svenska spelare var förr.
Ja, det finns väl vissa tendenser till det också. Men en typisk svensk spelare också skulle jag vilja säga som på sitt sätt varit extremt effektiv senaste åren. Och då pratar man back då, det är Gustav Forsling. Mm. Han tacklas ingenting. Han var nästan den som tacklades minst i Stanley Cup-finalen. Och ändå är det väl han som Connor McDavid allra helst, snarare än Marchand eller Sam Bennett, hade velat sätta på läktaren. För att han neutraliserade McDavid och Draisaitl exceptionellt bra.
Men då är det ju också så att Forsling kamperar ofta ihop med Alexander Barkov. De är, ja, ju en, de är ju ett radarpar.
Ja, men Barkov inte
konsten...
Ja, nej, men jag menar bara att det finns... Jag menar bara att man ska stirra sig blind i alla fall. På,
nej,
på...
men det har inte gjort heller.
Nej, men jag menar...
Jag har inte ersatt Forsberg med Kevin Stenlund.
Nej, precis. Men jag argumenterar inte bara mot dig nu, utan de som går ännu längre. Ja. Mm. Nej, men jag läser upp mina kedjor.
Ja.
Och då skiljer det sig direkt då, för det första namnet jag läser upp, det är ju då Jesper Bratt.
Ja.
Och här har vi Four Nations-kedjan som var så bra mot USA i sista matchen. Det är Jesper Bratt, Leo Carlsson och William Nylander.
Nej, ingenting såg på spel.
Nej, visserligen. Men ändå, det är ettan, tvåan och fyran i poängligan just nu. Sen i andra kedjan, där har jag då Gabriel Landeskog. Som jag hoppas med sitt sätt att spela och vara, inte minst, får fart på Elias Pettersson. Och så får Elias Pettersson en bra lekkamrat också i Lucas Raymond. Så Landeskog, Pettersson, Raymond i andra kedjan. Och sen så en duo som har spelat en hel del ihop i landslaget nu. Det är Eriksson Ek och Adrian Kempe. Och de får med sig Filip Forsberg. Skulle kunna vara en andra kedja också. En riktig tacklingskedja vill jag nämna också. Alltså inte bara Eriksson Ek som är fysiskt här. Alltså vi har ju Forsberg som är tvåa i svenska tacklingsligan den här säsongen. Etta om vi räknar de senaste tre åren ihop. Och så Kempe som är strax bakom.
Kempe som är Sam Hallam tog ut direkt. För att du kommer ihåg vad han sa om.
Ja, ja.
Varje gång han tittar på bilder från Four Nations. De gånger det hände bra saker var Kempe inblandad.
Ja, nej, precis. Så det stack ut att han redan var bland de sex spelarna som togs ut i somras. Och sen då min fjärde kedja. Ja, då tar jag två gamla kompisar, succéduon från Hockey-VM, Sveriges klart bästa kedja. Måste man ändå säga totalt sett i Hockey-VM när ändå Leo Carlsson och Raymond och några till var med. Elias Lindholm, Mikael Backlund och Emil Heinemann.
Ja.
Ja, jag brinner lite för att ta Backlund med faktiskt. Och även Lindholm.
Ja. Mm. Ja.
Ja, jag måste säga en sak om Backlund. Det har jag såklart tänkt lite. För jag har sett att många tar inte med honom, för det känns kanske lite tråkigt. Han börjar bli lite till åren och det finns kanske piggare alternativ. Jag har inte nämnt en sån som William Eklund, kanske vissa vill ha med. Simon Holmström nämnde du också sådär.
Mm.
Men alltså Mikael, och dessutom går det ju så dåligt för Calgary den här säsongen. Ska verkligen Backlund hänga med då? Men det är inte Backlund som är problemet i Calgary om man säger så. För att ta lite 5-5 siffror så är det så att, och precis som jag nämnde med Brodin, så är det samma sak för Backlund när det kommer till enormt många starter i egen zon. Han har ju liksom, han har ju verkligen tydligt defensiv shutdown centerroll i Calgary. Han har fått starta över 200 byten i egen zon, under 100 byten i offensiv zon. Ändå, så när han är på isen så är Calgary plus 2 den här säsongen, utan honom minus 17. Och speciellt när det kommer till underliggande siffror som skottförsök framåt och bakåt när han är på isen, så de plus 50 i skottförsök med honom på isen. Plus 15 också i skott från slottet. Så han är en extremt skicklig defensiv center. Han imponerade stort i VM. Och han är en ledare också, lagkapten i Calgary. Och just det rollen som fjärde center ihop med Elias Lindholm som slutar tvåa i VMs poängliga bakom David Pastrnak före Nathan MacKinnon till exempel. Så tycker jag att
det var VM.
Ja, det var VM. Men under Hallams ledning så är jag ganska säker på att han kommer ta ut de två ihop. Och då var det med Emil Heinemann som tredje part.
Mm. Ja, och extra forwards.
Ja, precis. Då har jag ju då inte Simon Holmström, utan jag har Mika Zibanejad som extra forward.
Ja, oh, du petar honom.
Ja. Och förutsatt att han är frisk så har jag med William Karlsson också.
Ja. Ja, ja. Ja, du får ju tycka vad du vill. Och du tycker det med sedvanlig iver också.
Ja, så är det. Precis. Mm.
Ja, jag håller inte med dig.
Nej, men det är bra. Då har ni två olika typer av svenska trupper här. Mm. Lyssnarna får välja vilket de föredrar. Eller de kanske har en helt egen take såklart. Det finns ju många sätt som sagt att sätta upp det här på.
Verkligen.
Ja.
Ja, vi får se vad Sam Hallam och hans medarbetare kommer fram till. Det dröjer inte innan vi får veta det.
Nej, som sagt, nästa gång vi spelar in efter nyår, då ska vi analysera hur truppen faktiskt kommer att se ut då.
Ja. Ja, det blir väl typ den 5 eller 6 januari vi kommer igång igen.
Ja.
Om det inte är något så här 13 då eller vad det är. Men ja, det, ja. Det löser sig.
Det visar sig.
Ja. Ja. Men du, ska vi ta avsluta det här med, alltså jag vart ju sjuk då som sagt, så när jag hade börjat med mina rim så vart jag rudely interrupted av Montezuma som skulle hämnas på mig. Men jag fick faktiskt ihop några innan dess som jag har. De är ganska dåliga för de leder aldrig till någon julklapp. Det är bara rim i största allmänhet.
Ja, men jag förväntar mig inte att du skulle haft energi att hinna förbereda rim efter vad du har varit med om de senaste dagarna. Men så det är positivt att du överhuvudtaget har hunnit haft lite rimstuga där i holken, tycker jag.
Ja. Ja. Och jag börjar med den här. Om jag får vara så
fräck
och starta.
Gör det.
Så säger jag bara. En påve från Karlstad är Anaheim Duck. Han kan göra vad som helst med en puck. För det mesta har motståndarna inte minsta suck. De kan bara åka till båset, ruska på huvudet och säga fuck.
Ja. Ja. Ja, där är bjudet som bäst när det blir svengelska, måste jag säga.
Ja. Och sen i julklapp kan man väl ge han en truck då, men det blir inte så kul.
Ja, men det kan man väl ha. Ja, de där kommer jag aldrig på. Jag har ett sånt där rim faktiskt. Svängels rim åtminstone. Lite i bjuder handen.
Låt höra.
Ja, jag har faktiskt bara två rim då. Men så tänkte jag att vi skulle avsluta med ett läsarim faktiskt. Ambitiösast av alla här. Mer ambitiöst än både dina och mina. Mm. Som vi tänkte ta i slutet då. Men ett av de som jag har skrivit upp då. Med en viss form av svängelska på slutet kan jag avslöja. Men jag kör det då.
Mm.
Det går så här. 10 säsonger i samma klubb är respekt. Men nu har du ditt sista skott i Calgary täckt. Det är dags att lämna Kanadas minusgrader för en varmare plats van vid Stanley Cup-parader. Kära Rasmus Andersson, här är en bytesaffär som blir ett oerhört lyft för din NHL-karriär. Snart ska du få spela med en viss Hedman. Nej, så här. Hedman. Bättre backkollega i tänkas kan. Det var ett nödrim. Och nu kommer nästa nödrim här. Nu ska du äntligen få lämna Alberta. För den heliga staden, laget i mitt hjärta. Detta är den finaste julklapp du kan få av mig. En trade till fucking Tampa Bay.
Ja, Hedman tycker jag varit fint.
Ja, Hedman. Ja, jag fick kämpa lite där med det rimmet. Men
Ja, men jag har tre till korta. Mm. Plus en gammal favorit.
Oj då, spännande. Mm.
Men jag fick ihop den här också. Ingen har kämpat som Gabriel Landeskog. Mer än någon annan förtjänar han en kväll på krog. Inte en gång gav han upp och sa nej. Han gav sig fan på att läka sitt sargade knä. Nu är han tillbaka som den värsta tornado. Därför hamnar buckran igen i Colorado.
Oh. Ja, där fanns det lite framtidsprofetia med tyngd i.
Ja, eller hur?
Det kan mycket väl vara så.
En väldigt kort, den var aldrig full. Jag kom inte vidare efter två rader. Det står bara, i år ska Detroits bästa krut förbrukas. För det borgar vår vän, unge Lukas.
Ja.
Mm. Ja. Och sen har vi Nillet, han fortsätter ta det piano. Det är så han ska börja guld i Milano.
Oh.
I bar överkropp kan det ej bli flopp. Där i ligger vårt stora hopp.
Nej, det är bra, Björn.
Ja, det är ledsamt att jag inte hann göra mer.
Nej, men hjärnan har varit med dig trots...
ja, men det här var ju innan jag varit sjuk.
Ja, just det. Det var...
Mellan två olika avbrott i tillvaron. Ja. Men jag har min gamla favorit om dig också. Då. Jag tycker den gäller fortfarande. Jag tror den är från 2023. Den är 2 år gammal.
Okej.
Den ondskan från Örby, den lilla filuren. Han älskar när Bolt skickar pucken i buren. Mm. När katter kommer i våldsam push, då skriker han ofta fy och usch. Det är bättre när de får sig en redig kall dusch av största idolen, snipen, herr Kurs. Jonte sjunger och showar och härmar, och för en pige från Oslo nu svärmar. Ja, denne plutt kommer snart vara gutt. Vi behöver bara få en plan på fjutt. Vi behöver bara på en plan få fjutt. Därför ska han få en almanacka så han fram ett bröllopsdatum kan knacka.
Oj.
I den kan han också räkna 10 till år. Så ännu ett decennium av podcastbabber vi vet att vi får.
Oj.
Den var bra.
Den var riktigt gammal favorit. Bra. Oj. Nu kommer jag ihåg det mycket väl. Det var ganska länge efter den där som även pigen i huset där, konen, började hänvisa till det där och undra när det där ska ringas in något i kalendern.
Ja, ja, det ser vi fram emot. Nu börjar det bli dags. Nu har vi väntat för alldeles för länge. Du fick en almanacka där.
Ja, precis, exakt. Ja, och en ny nu igen då.
Mm.
Ja, jag borde ta Inten kanske.
Just det.
Ja, den där var bra. Kurs, inte minst. Ja, det är bra.
Ja, ja, men du får höra nu då, det är en läsare som skickar ett långt, långt bidrag till oss.
Ja, jag tar min andra först, så tänkte jag att vi avslutar på topp. Jag river av min först, och så tar vi vår läsare.
John Nilsson,
färghandlare i Väsby, har hjälpt oss med att...
Ja, vad kan man tänka sig något större?
Ja, det är 5+, det kommer till. Men först har jag en liten rackare här då, och det är då... Seattle, jag tycker att ni famlar efter en identitet. Så här får ni inte bara en julklapp utan ett kraftpaket. Ingen som tycker synd om stackars krakar utan en som ställer krav och där vinnarskallen sprakar. Nu ska ni på isen smälla och i tabellen skrälla. God jul, Seattle Kraken. Jag ger er John Tortorella.
Ja. Ja. Ja, men det tycker jag. Bra rim och bra innehåll.
Ja, det skulle hända någonting där uppe då i alla fall. Då skulle de få en identitet, menar jag i alla fall.
Ja, verkligen.
Om du inte Kekkeleinen nått på honom före, jag vet. Ja, men då, nu tycker jag faktiskt att det är dags för John Nilsson här.
Yes.
Och då kör vi då. Sista rimmet för NHL-podden 2025.
Ja.
Det lyder så här. Inte bara rim på klappen till frugan. Även ett schysst bidrag till rimstugan. Anaheim vill man ju verkligen kika. De ett slagkraftigt lag börjat spika. Påven, Kreider och Dostal ordnar andra lags platta fall. Nathan, Cale och Martin, alltså Nechas. Nathan, Cale och Martin är på G. I Klippiga bergen, det luktar succé. Stanley till Denver, ja kanske det. I Florida, det börjat riktigt dassigt. Kan magiken Sito göra något hastigt? Med skadade stjärnor, det blir riktigt rackigt. Nya regler med lönetak i playoff påverkar dem kackigt. Canes i grundserien ångar på. I slutspel de så gärna längre vill gå. Då behöver danskarna höja sig i deras lag. Även Aho Svechnikov visar sitt bästa jag. Quinn till kapris av en skön flippmacka. Nu kanske Wild kan vara med om Stanley snacka. Wallstedt eller Gass i baljan. Välja mellan dem blir rena rappakaljan. Vi önskar Bjurre en fantastisk jul. Hoppas du på Manhattan hittar på något kul. Kanske glögg med Rangers Mika. Eller bara julmus. Julmus. Det var fel. Bara julmys i korresoffan spika. Och god jul och gott nytt år hoppas vi onskan Ekeli får. Hoppas du gott julkäk får i magen. Annars får du klippa kebab i bandhagen.
Ja.
Ja, det ligger ju här nära, så det är absolut nära till hans. En galant podd ni gör. Väldigt många ni berör. Hade varit kul med er att surra NHL. Kanske det jag ska önska mig på julaftonskväll.
Ja, god jul önskar färghandlaren från Väsby. Ja. Tack så mycket, John. Det var ju otroligt ambitiöst och fint och bra.
Ja, ja, där blev vi slagna på fingrarna, tycker jag.
Ja.
Det var inte dåligt och... Ja, mycket bra. Jag vill nästan uppmana, även om det är din blogg, alltså, har ni mer julrim, gå in i NHL-bloggen och skriv kommentarer. Jag vill läsa mer julrim från våra poddlyssnare och dina bloggläsare.
Jaha, ja. Ja, jo, vi får, nu går redaktör Ekeliv in och styr upp bloggen.
Ja, jag kommer ihåg att Tadson skrev några riktiga kanonrim där för ett gäng år sedan i bloggen.
Jo, ja, och vi har en som heter Itzint.
Ja.
Uppe i Ångermanland. Han är väldigt fyndig.
Ja. Ja, men då är det... Ja, då vill vi ha mer rimstuga. Mm.
Ja, ja. Ja. Men ja, då är vi klara för i år. Vi hörs nästa år, höll jag på att säga.
Ja, det låter drastiskt, men det är ju korrekt.
Ja.
Dröjer inte allt för länge, men vi firar jul och nyår först och sen snackar vi befintlig OS-trupp och Winter Classic till exempel. Och säkert en hel del händelser i tabellen, för det kommer att spelas mycket matcher i mellandagen också. När det är dags för NHL-podd 2026.
Ja, hur ska du fira jul? Blir det kebab i bandhagen?
Ja, om det skiter sig här med grilleringen av julskinkan eller liksom Jansson, då kan det absolut bli kebab i bandhagen. Men annars så är tanken att jag ska fira här
Stannar hemma i Sverige i år.
Ja, precis. Vi stannar i Sverige och sen bär det av till hytten i Norge, uppe i norska fjällen.
Ja. Mm. Ja.
Bjuder du upp då?
Ja, jag vet inte riktigt än. Antingen blir jag kvar här för att det är så intensivt med allting, eller så kanske jag har inte bestämt mig. Jag kanske flyger iväg till Los Angeles eller något sånt.
Oj, ja, det har ju... Där har jag firat jul förut, vet jag mycket väl. Så det är trevligt. Ja, ja. Det blir bra. Och förhoppningsvis är du frisk i jul. Nu har du stökat undan det där. Nu får det räcka.
Ja, jinxa mig inte.
Nej, precis. Exakt. Nej, jag sa inget. Men jag vill åtminstone att du ska göra en årlig tradition här och hälsa alla våra lyssnare en god jul. För det är du grym på.
Jag ska inte hälsa dem, jag ska önska dem.
Önska dem, ja, du ser. Och jag bara lutar mig tillbaks och hör på då. Så.
Ja, men då ber jag för att tacka för hela året och för hela 2025. Mm. Det är en stor ära att få prata för er med min gode vän Jonathan. Och från oss båda till er alla, en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år.
Jag fick ingen julklapp av dig, men jag räknar på en hus eller om du tar och frälser vår jul här med lite sånginsats.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Troubles will be miles away.
All our troubles. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Troubles will be miles away.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.